Tack så bra. Jag lånar ett notställ, går det bra? Grymma musiker, vad roligt att få med och lyssna till er. Tack. Hej, ska jag stå här uppe eller ska jag komma ner? Jag står här och kikar på er. Jag känner att jag är ganska kort, så det är skönt att få, då ser man alla liksom. Så tänker jag. Sara Spencer heter jag, är pastor i Bergstena. Har ju varit här många gånger på hajker med konfirmander och så, men inte fått möta er församling så många gånger, så jätteroligt att få göra det. Känns roligt att köra åt det här hållet istället för andra hållet då, när jag skulle iväg idag. Det är lika långt till Bergstena som hit ungefär, tycker jag. Så får vi se om jag kör fel någon dag. Dyker upp här på vanlig gudstjänst. Jag fick ju frågan om att tala om bön den här helgen, samtalet med Jesus. Och jag sa det tidigare här, vi hade lite tjuvstart, ni som var här, vi pratade om hur man kan använda Bibeln som guide när man ber och använda sig av Bibelns ord och även lära sig från Daniel som vi lärde oss då. Daniel kapitel 9 läste vi om hur han prisade Gud, bekände synd, gjorde sin önskan känd inför Gud och sedan avslutade med ett låt din vilja ske. Och liksom hur vi kan ta rygg på de som gått före och lära oss av andra hur man kan be. Praktiska tips där för den egna stunden med Gud. Jag tänkte fortsätta prata lite grann om hur man kan be ikväll, men jag tänkte inte prata så mycket om innehållet i bönen utan fundera lite grann tillsammans med er på hur vi uttrycker oss när vi ber. Alltså uttrycket rent fysiskt är det jag tänker på. Så texten jag kommer läsa, den handlar om den personliga bönen, men jag kommer att hålla mig i predikan till att prata om både bönen vi gör tillsammans som församling och bönen du gör när du är ensam med Gud. Så har du lite idé om vart jag är på väg. Så vi ska börja där med Matteus ord från kapitel 6, vers 5-8. Och det kommer här, men vi ber bara en bön först. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att du har talat till oss. Och nu ber vi, Herre, att när vi läser de här orden och lyssnar till det du sa, att vi ska få höra det du vill att vi hör ikväll. Ber att du är med och att din helige ande får vila över ordets förkunnelse här och att vi får ta med det som vi behöver. I Jesu namn. Amen. Då är det Jesus som undervisar om bön, och det här är ett ganska välkänt stycke som ni kanske har hört förut och känner igen. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så säger Jesus om bön. Och det här stycket, det är ju ett bibelställe som understryker vikten av att ha ett personligt böneliv först och främst. Va? Att du går in i din kammare, att du går undan och är med Jesus. Och det är ju kontentan av det här, att bönen ska få ta plats. Och det tänker jag, det där är någonting vi vet, men det är inte alltid så lätt att få till. Jag nämnde här förut på eftermiddagen att det kan ju vara så att vi känner ibland att det är svårt att ta sig tid. Det är svårt att veta vad man ska göra när man väl sitter där själv. Det kan också vara så att vi är så distraherade och uppkopplade hela tiden att vi glömmer bort. Därför att något annat har vår uppmärksamhet hela tiden. Och så kommer liksom Jesus i andra, tredje, fjärde hand. Så bönen är ju någonting som hela tiden får tävla med allt annat som sker i livet. Men när Jesus börjar det här stycket så säger han när ni ber. Så någonstans förväntar ju sig Jesus att vi som tillhör honom vill spendera tid med vår far i himlen. Och det är vägen att gå undan och vara med fadern. Och så säger Jesus så här. När du går till fadern i det fördolda, då ska han belöna dig. Alltså vilket löfte till dig och mig, att när du går undan och är med Jesus, då finns det en belöning där. Att lära känna fadern, det är belöningen. Att få en relation med himmelens och jordens skapare. Och att du får lära känna hans röst och komma nära. Så det är där relationen växer och blir stark. Det är hjärtat i det här lilla stycket. Men jag vill dra i en liten annan tråd ikväll och inte prata så mycket om vad du gör när du är ensam just nu. Utan jag vill nämna det här som Jesus vänder sig emot i den här texten. Då pratar han om hycklarna och hedningarna. Och då är det hjärtats motiv som han är ute efter. Alltså han vill prata med de som lyssnar och säger att han varnar egentligen och säger bön får inte bli någonting du gör för att andra ska se hur bra du är. Det får inte bli någonting som du gör för att vinna likes. Och då tänker jag så här, det är lätt att tro kanske att nej, men det gör vi inte. Men vi lever i en uppmärksamhetskultur. Och det kan vara väldigt lätt att när man samlas eller när man lägger ut på sociala medier eller så här, så kan det absolut bli att motivet egentligen blev att jag hoppas andra ser hur bra jag är som läser min bibel och går i kyrkan och ber. Och när vi samlas att ja, motivet i våra hjärtan spelar roll. Det låter ju lite krasst att prata om det här, men det är vad Jesus säger här. Se upp så att ditt hjärta är rent. Kolla så att när du är inför Gud, du får vara som du vill, du får vara fri inför Gud, men se till att du inte gör det för att andra ska se dig, förstår vi? Så det där är han och varnar för, och så säger han att när vi kommer inför Gud med det motivet att andra ska se att jag är en duktig kristen, då är den enda lönen jag får att andra tycker vilken bra kristen du är, och så är det lönen jag går därifrån med. Så säger Jesus här. För att göra den här poängen så ger Jesus några exempel. Och då säger han ju några beteenden här. Hycklarna som ber i synagogerna. Hedningarna som rabblar tomma böner. Och då tänker jag, de här personerna som lyssnar till Jesus, det är ju bergspredikan vi är i. Så det är mycket folk där. Han använder ju sig av ett exempel som de kunde se framför sig. Så när han nämner de här beteendena, då passar det in i deras kultur. De fattar att ja, det där har vi sett. Är det inte så man ska be? Och då är min tanke här. Jag tror att Jesus vet att vi präglas så mycket av de sammanhang vi finns i och kultur vi bor i. Så att det som formar vårt sätt att be, det är ju hur andra gör det. Så vi tittar på de som är våra ledare och vi tittar på de som finns runt omkring i kyrkan. Och så lär vi oss att så går det till när man ber. Och då är ju inte det första vi tittar på idag, synagogerna och hedningarna. Jag vet, när var ni sist i synagogan? Jag vet faktiskt inte vart det finns än. Göteborg? Ja. Så det är ju inte där vi formar vårt sätt att be. Det är inte där vi får bilden av hur man ska be. Men när Jesus talar om den här stora folkmassan så använder han sig av någonting de kan föreställa sig. Och så säger han, det där ska ni inte göra. Och det är klart, i bergspredikan så talar han ju emot ett gammalt religiöst sätt och kommer nu med ett nytt förbund och ett nytt sätt att relatera till Gud. Men det ligger någonting i att få vrida och vända lite på det där, hur vi formas av kulturen vi finns i, sammanhangen vi växer upp i och människor som vi tar efter. Det kan vara värt att fundera på, både då i den personliga bönen och bönen som sker i församlingssammanhang. Jag ska förklara lite mer vad jag menar. För några år sedan så frågade jag min yngsta son. Jag har två grabbar. Och min yngsta son, han var nog 7 tror jag vid det här laget. 6, 7 någonting. Och så höll jag på att förbereda en predikan om bön. Och så tänkte jag så här, men jag kollar vad han har för svar på den här frågan. Så står vi i köket och så säger jag till Joshua, hur gör man när man ber? Jag tänker, bör han ju veta, för vi ber varje kväll. Vi ber vid matbordet. Och då tänker han en liten stund och sen gör han så här. Och jag tänkte så här, jag försökte inte börja skratta, men jag tänkte, var har han fått den här bilden av bön ifrån? För så har ingen bett hemma hos oss någon gång. Alltså vi knäpper händerna vid matbordet och vid sängkanten, men aldrig att han sett någon böja knä och liksom den här heliga blicken mot himlen. Så det var lite komiskt. Och jag tror att det är så här, att bilden han hade när man sa ordet bön, det kom från böcker och illustrationer och internet eller När vi gör reklam, ni ser jag har en bild där med bedjande händer. Det har jag gjort med flit för att visa när man bildgooglar bön. Du kan ta nästa bild här. Här har vi några exempel på sånt som dyker upp. De knäppta händerna på Bibeln. Lite mer karismatisk bön, så händerna upp i luften. Och favoriten, bebisen. Med perfekt helig blick. Den var väldigt rolig tycker jag. Den var ny. Och så siluetten i solnedgången. Och av någon anledning så är det de här bilderna vi använder oss av för att illustrera bön. Och så tänker jag, är det så det är, Nanne, att det måste vara solnedgång innan du ber? Och du går ut liksom och så ska det vara perfekt ljus. Det är ju inte så. Men ändå så bär vi de här bilderna. Och det formar lite hur vi tänker om bön. Så det är ju en sak som formar oss, va? Och de kan ju vara positiva och negativa. Vi kan ju känna att jag är ju inte så, jag ber ju inte framför min bibel varje dag. Jag kanske inte är någon bra bönemänniska. Eller så formas vi då av sammanhangen vi finns i. Det är ju det andra. Där får vi också bilder med oss av hur bön ska vara. Och då skulle jag vilja ge dig några exempel från de sammanhang jag har funnits i. För vi har nämligen en tendens att bedöma också där vi finns. Va? Vi kan titta på de här exemplen och så kanske vi tänker, ja, den där bönen vid Bibeln, det är så man ber. Men de där karismatiska personerna, det är ju bara show. Alltså där har vi hycklarna. Och så bedömer ju vi lite vad som är rätt och fel. Och så får vi börja tänka, vad är det Jesus är ute efter i det här stycket? Så här såg det ut för mig när jag växte upp. Jag är från Lidköping. Jag försöker att dölja det mesta av den västgötskan, men den kommer fram ibland. Jag har småländska föräldrar och därför så är det inte riktigt så brett. Men det är härligt. Ja, och i Lidköping så tillhörde jag missionskyrkan. Och där var bönen, jag skulle säga rätt lik hur det är här i våra trakter. Jag har varit här och varit i många kyrkor så jag vet att vi är rätt så lika varann ändå skulle jag säga. Och när det är bön så är det ändå ordning och reda. Det är inte massa folk som springer mellan bänkarna och det är inte liksom ett yvigt utan det är lågmält. Det var ordning. Det gick att tända ljus i min kyrka där jag växte upp som tonåring. Och vi hade också ett knäfall för en väldigt stor yta längst fram. Så vi hade knäfall där vi tog emot nattvarden. Och ibland kunde det också vara förbön vid knäfallet. Och då, du kan ju komma och böja knä här, min statist har jag här. Nej, du får vara med fler gånger, så kom här. Och då var det liksom en hand på axeln. Och en stilla bön och så bad. Det var liksom inget högljutt och ingen show och så. Det var, och då menar jag inte att göra narr av detta, utan jag vill bara, tack. Jag vill bara att ni får bilden av Lidköpings missionsförsamling på 90-talet. Det var bilden jag hade av bön. Att så är det när man ber. Och jag vet att det präglade mig därför att jag bad på det viset också. Så när jag rörde mig i andra sammanhang, på läger eller på du vet, ungdomsmöten, så var man ändå liksom, rycker lite i kroppen, det är god musik här, men ändå så var man lite satt i den formen som stöpt mig som tonåring. För så tror jag att det ofta är. Sen när jag som 20-åring då lämnar Sverige så hamnar jag i USA där min man är ifrån. Så började jag läsa på universitet och läsa Bibel och så ska vår klass ta en dag i tyst retreat. Och det är ingenting som är ovanligt idag. Men då 2000 eller 99 tror jag det här var. Jag hade aldrig hört talas om tyst retreat ska jag säga. Och jag tyckte det var det mest märkliga. Jag bara, det här är ju högkyrkligt och konstigt. Och så skulle vi skulle ut i öknen och vi var på det här liksom vandringsområdet och där skulle vi röra oss den här dagen. Och så skulle det vara helt i tystnad för bön och läsning av Bibeln. Och jag hade så dålig attityd. Jag kan vara helt ärlig med att jag dömde den här dagen att vara helt värdelös. Och jag var så övertygad om att så här ber man inte. Det var inte det. Jag längtade efter något annat. Så jag liksom försköt hela det här sättet att be och tyckte det var det dummaste man kunde göra. Så jag satte mig på en sten, somnade nästan för att jag hade så tråkigt. Och jag kastade bort hela den dagen. Jag kan ärligt säga att jag provade inte riktigt ens. Jag tyckte det var så löjligt. Och så kan man ju göra när man då tycker att något inte stämmer överens med den bilden man har av bön. Och min bild var från det här lågmälda sammanhanget, samtidigt som jag längtade efter något lite mer. Jag tycker om musik och jag tycker om att få röra mig lite grann när jag ber. Liksom. Jag är inte så yvig, men lite kanske. Och jag längtade efter det. Så det krockade så. Så jag förkastade hela den där idén om att vara tyst när man bad. Och åkte hem och lärde mig ingenting. Gör inte som jag. Samtidigt då som jag gick på den här skolan och fick möjlighet att åka på den här retriten, så tillhör jag en församling som min man kom ifrån och våra vänner gick till, och jag höll på att lära känna den här församlingen, och det var en karismatisk församling. Och där bad man aldrig tyst, utan det var ofta mycket ljud och folk bad i tungor och gick runt och det var mycket armar i luften och så här. Och så nu behöver jag statist igen, då kan du stå här kanske och bara sträcka henne, det är min man här. Han står och ber och blundar, prisar Gud, och så har vi Josef, våran kompis här kommer, och han ber och han går runt i lokalen och ber och liksom prisar Gud och halleluja, halleluja, fire! Kom. Och så slänger han in lite fire på min man så här, och han blir så chockad för min man är väldigt lättskrämd. Så han nästan klipper till Josef. Tack. Och det här var liksom, det här sker ju då under några års tid. Och jag kan säga att mitt liv som kristen gick ju igenom en så här, hur ska man göra? Kan man be på det här viset? Kan man vara tyst när man ber? Ska man inte göra som i Lidköpings missionsförsamling? Alltså, och så tänker jag, Jesus, vem är hycklarna? Var är hycklarna här? Vem är det som ber fel? Är det de som ber tyst? Är det vi som ber lite lågmält? Eller är det Josef som ropar fire när han ber? Och jag tyckte det var liksom rätt så jobbigt. Svaret på den frågan är nog ingen eller alla. Det är nämligen så att hur vi ber, vi sitter ju här inne och är ju olika personligheter allihopa. Det finns ju inte bara ett sätt att be när vi kommer samman. Och jag skulle säga att i alla de här sammanhang man söker sig ofta till de som är likasinnade. Så den där yviga församlingen, det var ingen som reagerade. Det var liksom, ja, det där kanske var en lite speciell händelse får jag säga. Det är därför jag kommer ihåg den. Och vi skrattar åt den idag och tycker det var lite komiskt. Men jag kan ju säga efterhand att jag vet att han inte försökte vara oärlig. Han var så brinnande för Jesus, den här mannen. Så jag tror inte att han försökte sätta en show i, liksom, för oss andra, utan han ville bara be. Och han var så högljudd. Han var palestinier, amerikansk palestinier. Och han hade liksom ett sätt som bara var, kunde inte hålla sig. Och så var jag med de här personerna i öknen där det fanns de som bara var så lugna. Och några av eleverna tyckte om det här jättemycket. Och så tänker jag, det är så kopplat till våra personligheter, om det är äkta eller inte, va? Så vem var hycklarna utav de här tre sätten att be? Ja, kanske ingen eller kanske alla. Motivet kan ju bara Jesus känna till och vi själva när vi rannsakar oss själva. Det är ju jag som måste ställa mig frågan. Är jag äkta inför dig nu, Jesus? Och det är en bra fråga att ställa sig i de sammanhang man finns. De här tre exemplen jag delar också. Där är nog det största upptäckten jag gjorde att det var jag som var obekväm i vissa sammanhang. Och över tid så kan jag berätta att jag har lärt mig att uppskatta alla de här sammanhangen. Tystnaden, det lågmälda, tända ljusen, skriva lapparna och även det högljudda. Och ibland längtar jag efter lite av varje. Och jag funderar nu lite högt tillsammans med er. Innan jag delar den, jag ska se vart jag var för jag hade bilder med mig, inte än. Men jag funderar lite tillsammans med er hur det är här i vår svenska kultur. För de här två exemplen jag berättar med tystnad och högljud, det var ju i USA där jag bodde i 12 år. Och om det var någonting som jag lärde mig där, och just nu är ju nyheterna bedrövliga, så jag ber om ursäkt där för hur det låter från min mans hemland. Men så är det. Men då, i den här församlingen vi tillhörde. Något som slog mig som jag tyckte var väldigt spännande som svensk kristen från en frikyrka i Sverige. Det var att det var ingen som krävde av mig att jag skulle passa in i den här gruppen. Det var ingen som bad mig att plötsligt bli liksom helt crazy och springa runt i rummet med flaggor och ropa fire. Jag fick vara precis som den jag ville vara. Och jag var inte särskilt yvig då heller. Men visst hade jag händerna upp i luften när jag sjöng och sjöng Gud till Gud. Det har jag alltid gjort. Och jag kände att jag var fri. Och så hade vi de som var satt när de bad. Det var en väldig blandning av människor. Och jag uppskattade att lära mig att det är okej att vi ser annorlunda ut i en församling. Och det tror jag, en nyckel till det var att jag var i en annan kultur. Där inte det var så viktigt att passa in. För det är någonting som vi gärna vill i vårt land. Jag tror att ni vet att det är så när jag säger det högt. Vi svenskar tycker om att passa in och liksom känna att vi följer en ram tillsammans. Men om det är någonting jag drömmer om och önskar för våra församlingar i den här bygden och över hela vårt land, så är det att vi skulle våga vara fria när vi kommer tillsammans och ber. Att vi kan sitta tillsammans i samma lokal. För nu är vi ju en liten bygd här. Och jag garanterar att alla typer av personer finns i det här rummet nu. Där någon kanske vill stå upp och be. Och någon vill sitta på knä som på bilden bredvid. Och någon annan vill sitta alldeles tyst. Och om vi kunde lära oss att tillsammans ha en sån generositet när vi kommer samman. Att det inte gör någonting, att vi gör på olika sätt. Det tror jag skulle vara så oerhört vackert. Frihet på alla områden. Det var den lilla tråden jag ville dra ifrån det här bibelstycket. Därför att Jesus visar hur kulturen kan forma blicken på bön. Och hur den kan vara fel. Om motivet är fel. Men jag tänker också att han var inte emot att man ska vara sig själv när man kommer inför Gud. Det ser jag inte i den texten, utan det handlade om att göra sig omtyckt av andra människor. Hjärtats inställning. Och nu kommer jag till den sista bilden här. Jag vill ge er en läxa. Får man det? Jag har inte frågat om lov, så jag gör det. Jag tänker så här. Den personliga bönen. När jag följer Jesu uppmaning och går undan för att spendera tid med Jesus. Hur ber jag då? Är jag fri på den platsen? Eller känner jag att jag behöver leva upp till de här bilderna av hur bön ska gå till? Och då får jag ju sätta mig en stund och fundera över vad bär jag för bild av bön? Är det att jag tänker att när jag är ensam så behöver jag gå ner som min son tänkte att det är så jag ska göra? Du får jättegärna göra det om det känns som det mest naturliga. Jag läste en artikel om en präst som sa att ibland känner jag att jag bara måste lägga mig och, vad heter det när man ligger platt för att be? Ja, det heter något. Man ska lägga sig raklång och be. Han sa, ibland måste jag bara för Gud är så stor. Och då tänkte jag, vad fint att han gjorde det när han var själv med Gud ibland. Jag behövde bara lägga mig ner för Gud är så stor och sen ställer jag mig upp igen. Vi får fundera över, när du är ensam med Gud, är jag fri? Gör jag det som känns naturligt? Precis som ett barn som springer till sin pappa och vet att hit kan jag komma när jag vill och pappa kommer alltid välkomna mig med öppna armar. Är jag så fri när jag är ensam med Jesus? Det är värt att fundera över. Och är det så att du får syn på att jag har nog en bild av att jag behöver liksom prestera någonting när jag är ensam med Jesus. Be då Jesus om hjälp att få släppa den bilden. Och kom som du är. För vi kan inte komma på något annat sätt. Vi måste ju alltid komma så som vi är. Ärliga med Jesus. Hur läget är. Det är det ena jag skulle vilja säga till dig. Fundera över din gudsbild. Bilden du har av bön. Och hur du ser på dig själv. Och säg till Jesus. Jag skulle vilja vara fri i det här utrymmet där jag kommer inför dig. Jag vill inte låtsas någonting. Om du läser Saltarsalmerna. Det är ju fantastiska böner. Så otroligt ärliga. Herre, förgör mina fiender. Men du, Herre, är den högste. Du vet bäst. Alltså vilka böner vi får säga som vi tänker till Jesus. Och han har inte ont av det. Så det är den ena biten, den personliga bönen. Är du fri där? Eller finns det bilder du bär på av hur bön ska vara som hindrar dig från att vara just du? Församlingsbönen, det blir ju en annan tanke här. När vi ber tillsammans med andra, hur ber jag då? Hur är det med mitt hjärta då? Känner jag att jag behöver visa upp en bild för andra? Eller kan jag vara mig själv när jag är på den här platsen i den här församlingen? Och då är det inte läge att börja tänka, ja, jag är mig själv, men ni vet, de personerna är ju inte sig själva. Det är inte det ni ska gå hem och fundera över. För det är nog troligtvis så att vi kan vara obekväma med att vi är olika ibland. Så det är inte vad vi ska, stör man sig på andras beteende, det är inte det ni ska gå hem och fundera över och så gå och ringa någon och säga, du, ditt hjärtas motiv, det ska vi prata om. Det gör vi inte. Utan fråga dig själv. Är jag mig själv när jag kommer med mina bröder och systrar? Vågar jag vara helt som jag är inför Gud i den här församlingen? Och så kan man fundera över det här. Försöker jag att dra andras uppmärksamhet? Eller skulle jag önska att jag var lite mer fri i tillbedjan och bönen än jag är? Självklart vill vi inte störa varann. Ni förstår, det är ju det här Jesus är ute efter. Att inte bönen blir någonting där jag försöker skapa en show där andra tycker, åh vad hon är duktig. Men ärligheten och äktheten, den är Jesus ute efter varje gång. Den egna bönen, församlingens bön, hur ber jag då? Hjärtats motiv. Ja, jag vill skicka med en sån tanke därför att jag tror att när Jesus tar det här exemplet och talar till den här stora folkmassan om bön så vill han uppmuntra varje människa att se det verkliga priset som vi kan få. Alltså belöningen vi får när vi söker honom så får vi lära känna Gud. Och söker vi Gud med ett ärligt hjärta, ett ärligt uppsåt, precis som vi är. Vi är inte där för andras skull. Jag kommer till kyrkan för att jag vill möta Gud. Och jag går in i min kammare för jag vill möta Gud. Och jag vill inget annat än just det. Det är detta Jesus vill uppmuntra dig och mig till. Att bönen får den lockelsen eller den glädjen i våra liv. Målet med de här två frågorna. Eller läxan kan man säga. Det är nästa bild. Frihet. Ett av mina favoritbibelord. Galaterbrevet 5:1. Där står det. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Det blev min favorit när jag bodde i USA. Så jag hade det på engelska. It is for freedom Christ has set you free. Det är för frihet han har satt dig fri. Och jag tycker det är så rolig vurpa. Liksom att, ja, du är fri för att du ska vara fri. Det är så givet på något sätt. Just det, det är ju det Gud vill. Och nu handlar det om frihet från synden. Men när vi är fria från synd, då kommer all frihet som på ett paket på posten. Vi är fria att komma inför Gud. Vi är fria att vara oss själva. Vi är fria att leva det här livet utan fruktan för framtiden. Vi är så fria som det går att vara. Och om inte vi får vara fria när vi då är tillsammans med Jesus i det fördolda. Eller när vi som kristna möter tillsammans. Då kanske det finns något vi skulle behöva skala av. Jag valde att tala om det här ikväll för att jag, inte för att jag tänkte något särskilt om er församling. Utan för att jag tänker något särskilt om vår svenska kultur. Och jag tror att Jesus vill komma med en ny frihet in i våra kristna församlingar här. I den här bygden och i vårt land. Som liksom lyfter av det här jantetänk som finns i våra generationer. Och känslan av att vi måste passa in precis. Jesus har skapat unika individer. Vi är var och en unika på vårt sätt. Och när vi får blomstra och vara de vi är. Det blir något så otroligt vackert då. Det är skönt att vara på en plats där man får vara sig själv och där man får vara fri att älska Jesus på det sättet man känner är lättast. Inte för andras behag utan för att Jesus är så fantastiskt härlig att vara med. Det är orsaken till att jag ville lyfta de här tankarna ikväll med er. Och så får ni gå hem och tugga på det och fundera lite över hur det är när du ber. Hur ditt hjärta ser ut hemma och i din församling. Ska vi be en bön? Herre, jag vill tacka dig för att du har kallat oss till frihet. Du har kallat oss till liv. Ut ur mörkret, in i ljuset. Du vill att vi ska vara de mest fria människorna på den här planeten. Herre, jag ber att det ska få vara så när vi kommer inför dig. Både i våra hem och när vi är tillsammans som församling. Att vi ska vara fria att tillbe dig, tjäna dig, tala om dig och be till dig. Att ingenting ska hindra det som du vill göra för att vi är rädda för att det ska sticka ut eller oroliga för att det ska kännas som att vi tappar kontrollen. Herre, du är inte kaosets Gud, du är ordningens Gud. Och jag tackar dig att när du vill göra något nytt i oss, då sker det med varsam hand. Och jag ber, Herre, över den här församlingen och också över vår bygd här i Vårgårda, vår fantastiska kommun. Att du skulle blåsa med din andes vind över våra kyrkor och göra det du vill i oss, Herre. Väck till liv en ny hunger och en ny längtan efter dig som får brinna i våra församlingar. Jag vill be om det i Jesu namn. Amen.
Så, tack så mycket Sara. Vi tar en stund nu där vi lovsjunger och där vi, ja, bara så som Sara också nämnde, att vi kan vara fullt fria. Be så precis så som du vill. Stå och ha upplyfta händer om du vill. Ropa fire om du vill. Kör och bara var fri i din tillbedjan med Jesus. Och jag skulle också vilja uppmuntra er att både gå på förbön. Vi kommer ha några förebedjare som sitter där nere senare och tända ljus. Men också att be för varann i bänkarna. Att vi alla här har en sån gåva att faktiskt få höra Guds röst. Vi kan få be för varandra och vara fria i det. Det händer också någonting när vi ber för varandra. Det står det att be för varandra och bekänn era synder för varandra så blir ni botade. Så det finns en otrolig kraft när vi ber för varandra. Så vi kan både ha bönen där vi får samtala med Gud men också där vi kan få stötta varandra som familj. Så var fullt fria i er tillbedjan och förbönen, ni får jättegärna gå dit.